Hej kära radiolyssnare. Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Vi finns också på nätet under adress tyresoradion.se samt på app och podd. Det här är en fortsättning på en serie om våra stora politiska ideologier. Tidigare har ju jag, Nina Dahl, förklarat politiska ideologier tillsammans med Leif Bratt. Och nu är vi inne på vårt andra program där vi skärskådar själva ideologierna. Och idag går turen till konservatismen. Och med mig i studion finns en företrädare för ett parti som har sitt ursprung i den konservativa traditionen. Och det är nämligen Mats Fält från Moderaterna. Som förutom att vara skribent också har flera politiska uppdrag här i kommunen. Jag återkommer strax till dig, Mats. Men först ska jag be Leif Bratt berätta vidare om vad han har grävt fram om konservatismens ideologi och hur den uppkom. Varsågod, Leif.
Ja, om man får kalla det moderna konservatismen, då får vi gå tillbaka till 1700-talet. Varför jag säger moderna konservatismen, det beror på att konservativa idéer fanns redan i den antika grekiska kulturen, men det ska jag också återkomma till. Men den moderna konservatismens förgrundsfigur i början, det var en engelsman, Edmund Burke. Och han reagerade, kan man säga, på den franska revolutionen. Han tyckte den störtade ett gott samhälle, så han ville inte se några liberala idéer i England, utan predikade just konservatism. Konservatism kommer av latins conservere, som betyder just bevara. Och vi har ju i bevara mat, att konservera mat till exempel. Man ville behålla den befintliga sociala ordningen. Och viktiga komponenter eller byggstenar i den här sociala ordningen, det var ju då monarkin, kyrkan och familjen. Det skapade stabilitet i samhället. Han såg ingen nytta med revolutioner, den här Burke, utan samhället, lugnt och sansat, går vidare. Naturligtvis finns det en utveckling, men det ska inte ske genom omstörtande revolutioner. Och varför jag tog upp det här med Grekland, det antika Grekland, det är Platon är känd för sin skrift Staten, och där han menade att, om jag nu får kalla det, idealstaten styrs av det upplysta, alltså filosofikungarna kallar han det för. Och han gör en liknelse med, alltså, att det är en sjökapten som för skeppet fram på ett gott sätt. Det är inte matrosen som har den utbildning som behövs för att, ja, ha en god seglats. Och det är liksom bara argumentet. Och de konservativa tar då också romarriket, som byggdes upp under århundraden från en liten by i mitten på Italien till ett imperium. Och de fick ju ordning lite grann med olika styrelseskick vid olika perioder. De skapade det vi kallar den romerska rätten, som fortfarande är en grundpelare inom juridiken. Kristendomen tog ungefär 1000 år på sig. Att den började ju med romarriket, när den ansågs bättre än månggudadyrkan. Men den tog alltså ungefär 1000 år på sig. Och så täckte den hela Europa. Det är sådana här långsamma, om jag får kalla sig, skeenden. En naturlig utveckling. Och de som är bäst skickade, de utbildade eller så, det är de som ska styra samhället.
Så sammanfattningsvis så skulle man kunna beskriva det som att man förespråkar förändringar i små steg och inte i stora kliv. Och att man hela tiden vill ta det varligt.
Ja, det är en bra sammanfattning. Mm. Tänk hur mycket tid vi skulle spara om du fick ett bra förslag.
Om vi går vidare då utifrån vår analysmodell, vad var utgångspunkten för deras missnöje då? De konservativas missnöje?
Jo, det är ju alltså hans reaktion, även om då Platon hade sådana här konservativa idéer om något, lite elakt sagt, elitsamhälle då, de utbildade. Det såg han som en bättre ordning, därför han hade ju då upplevt den franska revolutionen och det kaos som han menade det skapade. Och varnade för en sån utveckling. Det skulle inte vara av godo för samhället. Så missnöjd, kan man säga, var inte något, en alternativ idé, utan att stoppa den omstörtande verksamheten som liberalismerna stod för.
Ja.
Då.
Om man går vidare då och tittar på hur skulle de då måla upp sitt idealsamhälle, de tidiga konservativa?
Ja, alltså, jag menar på att inte bygga upp, utan de var en motpol mot det här som jag tidigare sa, omstörtande verksamheten som socialism och för dem då vid den tiden liberalismen stod för. Utan man ville ha ett samhälle som utvecklades, byggde på då erfarenheter, kompetens, tradition och som du sa, små steg. Det var, man hade inte ett klart mål utan ta det lugnt. Och de alltså, utbildade då, filosoferna eller vad jag ska kalla, de var bäst skickade att styra åt rätt håll.
Jag bara kommer att tänka på ett väldigt intressant inslag från senare tid, faktiskt nutid, som jag tycker bär typiska konservativa drag. Och det är faktiskt den så kallade försiktighetsprincipen som man har i EU, eller som man i alla fall ska tillämpa. Och den syftar till att man inte ska tillåta till exempel nya ämnen, substanser eller tekniker som innan man har säkerställt att de inte är skadliga. Och om man inte kan säkerställa om de är skadliga eller inte, så ska man inte introducera dem på marknaden. Det tycker jag är ett väldigt bra exempel på ett konservativt tankesätt.
Jag delar din uppfattning.
Mm, spännande. Men för att återgå då till vårt analysverktyg, då tänkte jag, hur såg man då handlingsprogrammet? Det är ju som du har sagt, små steg, små förändringar. Är det någonting mer som du känner så här kännetecknade deras?
Nej, alltså det, jag tycker du har sammanfattat bra, men jag skrev ner sådana här, för att ha lite stöd här nu. Alltså, sitt still i båten ungefär. Den samhälleliga utvecklingen sköter sig själv, om jag så får säga. Man kommer stöta på problem och man försöker lösa dem efter bästa förmåga. Och de förändringar som leder till ett bättre samhälle, de behåller man och bevarar. Och de som inte gör det, de skrotar man. Alltså, det finns inget givet mål skulle jag säga, utan det ger sig självt. Får man säga lite Hegel över det hela?
Ja, det får man väl säga. Det är väl, men vi pratar väl du och jag om att det kanske är en försiktig Hegel.
Ja, vi kanske ska förklara Hegel först. För att kör du.
När vi pratar om hans syn på tes, antites och syntes. Och där är det väl att man kan se det som att man har rådande tankar och så kommer en motreaktion på det. Och sen så smälter det samman till ett nytt synsätt. Men man gör det på ett försiktigt sätt.
Ja, den här antitesen inom då konservatismen är väl kanske inte nu ska vi göra revolt, utan mer, man kan väl tänka på det här sättet också och så prövas det.
Mm.
En försiktig Hegel.
En försiktig Hegel. Men sen så finns det väl lite olika utvecklingslinjer inom konservatismen som jag tänkte du kunde få beskriva, att de har kanske tagit lite olika spår.
Ja, man brukar prata om tre spår. Och det är då de värdekonservativa som är, får man väl säga då, traditionsbundna för att ge dem någon slags etikett. Moral, etik, den kristna etiken ligger nog närma värdekonservativa. Familj, släkt, som jag sa tidigare, familjen är ett viktigt fundament. De är väl de som sitter mest stilla i båten om man ska göra en måttstock på dem, de hela. Alltså det är den sociala gruppen. Och ska man vara lite, ja det är väl lite känsligt sådär, men alltså man kan säga värdekonservativa svenskar ser då svenskar som en grupp. Social grupp. Och vår kultur är viktig att bevara för oss. Våra traditioner. Det finns ju de som inte begriper sig på surströmming.
Jo.
Ja, men då om jag fortsätter, liberalkonservativa, det är väl de som är mest då marknadsorienterade, då, lilla staten och marknaden sköter det mesta. De börjar närma sig liberalerna i synsätt. Liten stat, marknad, det är en idealmodell för dem. Och vi ser ju idag också då, alltså liberalkonservativa, alltså privatisering, avreglering och sådana saker. Marknaden ska ha ett större utrymme. Och så har vi då socialkonservativa. Och de vill då ge staten en lite större roll. Och ser att det måste finnas ett visst mått av socialpolitik så att de sociala skillnaderna inte blir för stora. Men fortfarande jag menar inte att folk ska få allmosor och så, inte det. Men fortfarande, kompetens ska styra. Men vi ska ha ett visst socialt ansvar också.
Så man ska hitta någon slags balans på vad är så att säga, det man behöver tillse att det finns inom ramen för omfördelning till de sämst ställda i samhället. Är det så att man månar om det?
Ja, men jag vill betona att alltså, det här är vad läroböcker säger om den historiska delen. Det här betyder inte att det ser likadant ut idag, utan det här är en bakgrundsbeskrivning, mycket förenklad.
Mm. Men jag tror det har gett oss en ganska bra utgångspunkt för vårt vidare resonemang till var vi är idag. Så jag får tacka dig Leif för din korta bakgrundsbeskrivning till konservatismens uppkomst. Då vänder jag mig till Mats Fält, företrädare för Moderaterna här i Tyresö. Moderaternas politiska synsätt brukar ju anses ha sitt ursprung i konservatismen. Så jag tänkte fråga dig, vad tycker du att ni har kvar idag av det historiska tankegodset? Eller vad är de konservativa eller Moderaterna idag? Vad står ni idag? Och kanske lite mot bakgrund av det som Leif berättade.
Men det är ju som Leif var inne på, att det liksom, dagsläget är ju en konsekvens av det som har varit och en blandning av vad som har hänt och man liksom förhåller sig ju till det som är aktuella frågor idag. Och ska man säga något generellt så, du var inne på Platonstaten, och för många liberalkonservativa och även konservativa är ju Platonstaten, det är ju en totalitär mardröm. Det är ju liksom så man absolut inte vill att det ska fungera, för det är ju någon slags stalinistisk diktatur, mardröm. Vilket ju då blir lite lustigt om man delvis framställer detta som ett konservativ grej, vilket ju på sätt och vis är naturligtvis, för det var ju det här med liksom att de visa kloka skulle styra över de andra. För det finns en annan variant på det där, William F. Buckley, som har varit en av dem, han dog för 10 år sedan, han var en av de ledande i USA. Under många år hade USAs viktigaste högertidning. Och han sa till exempel att han skulle mycket hellre bli styrd av de 100 första namnen i telefonkatalogen än professorerna på Harvard och Yale. För elitstyre, då blir det fullständigt galet. Vanliga människor, det är de man kan lita på. Så att det är ju det jag känner mer, liksom, att jag står nära det här. Att försöka ordna ett samhälle där människor får sköta sig själva. Och sen finns det metoder för detta. Och där är naturligtvis idag då marknadsekonomin, både för att sprida makt men också för att skapa välstånd och ge möjligheter till uppfinningar och idéer, ett väldigt viktigt verktyg. Mm. Det räcker ju inte med det såklart, utan det finns ju inga i Moderaterna som inte vill ha ganska mycket stöd till de som har det svårt och ganska mycket hjälp till de som behöver lite puff när det gäller utbildning och sådär. Så att där har vi ju kommit väldigt långt från det här gamla. Och sen en viktig del av vad vi håller på med är ju någonting som påminner om, alltså, katolsk sociallära och subsidiaritetsprincip som KD pratar mycket om, det här med decentralisering och alltså att familjen är viktig, men samtidigt så visst, har man ingen familj eller om ens familj inte fungerar, då är det klart att någon måste hjälpa till. Om inte familjen bredvid eller släkten gör det, så måste det finnas någon som kan ta hand
träda
om
in.
Precis, träda in och göra något åt det, va? Så att det är ju väldigt annorlunda än förut. Och jag skulle ju tro att de flesta moderater ser sig som tämligen liberala, men liberalkonservativ är kanske en ganska vettig beskrivning. Men det där glider ju lite grann. Jag menar, försvarsfrågan var vi väldigt konservativa ett tag, så var försvaret ett spärintresse som inte var intressant alls. Och sen försvann nästan försvaret, nu är det jätteviktigt igen, det känns konservativt. Och försvaret är kanske ett bra exempel på någonting som är, liksom, har mer koppling då till det här konservativa arvet än många andra saker. Så är ju de flesta i partiet för kungen. Det är ingen stor fråga, men de flesta i partiet är säkert för kungen. Ja, och drottningen också.
Ja. För monarkin kan vi säga.
Ja, för monarkin. Ja.
Och sen så
framförallt är vi för drottningen, kronprinsessan Victoria, tror jag, de flesta av oss.
Det verkar vara gemensamt för hela svenska folket. Ja. Nej, men sen så tänker jag på det som du beskriver med försvaret, så är det väl också så att det visar också på hur stor inverkan den omvärlden och omvärldsläget har på politiska riktningar i olika partier. Mm. Mm. Men då tänker vi skulle gå vidare och titta lite på hur ni ser på olika frågor idag. Och då utgår vi från samma analysmodell som vi haft i programmen. Att vi tittar på dagens samhälle, vart man vill nå och hur man tar sig dit. Så då börjar jag med att fråga, vad är det som Moderaterna känner att ni inte är helt nöjda med i dagens samhälle på det nationella planet? Alltså för Sveriges del, skulle du säga. Alltså de viktigaste.
Ja, jo, men det är klart. Ja, visst. Mm. Jo, men dels har vi ju ett utbildningssystem som inte fungerar, som inte prioriterar kunskap och lugn och ro på ett sätt som framförallt de som har det jobbigast behöver. De som har pappa som är professor, de klarar sig. Och pappa som är vd, de klarar sig alltid inom systemet. Men för de här som verkligen behöver den här utbildningen, för de kan inte få den någon annanstans. Det är ju någonting vi är väldigt bekymrade för och oroliga för. Och sen så är det ju minst lika viktigt är ju att vi har en ekonomi som inte fixar fram de här jobben till de som framförallt främst behöver dem. Och inte minst de här människorna som har kommit från andra länder som ska in i vårt samhälle. Som vi har massa blockeringar och regelverk som gör att man kan inte ta sig in. Mm. Många av de jobb som de skulle behöva, de är i princip förbjudna. Och det där är inte lätt, men där tror vi också att vi måste göra väldigt mycket.
Och utifrån de problemställningarna då, kan du se vad ser ni som er vision på? Hur kan man komma dit? Alltså hur kan man komma till rätta med de här utmaningarna?
Alltså, vi tror ju att väldigt mycket handlar om att vi kan inte lösa det här centralt. Det här kan inte fyra kloka gubbar göra en plan för. Utan det handlar om att låta de många människorna ta vara på möjligheter. Delvis genom att plocka bort regler och minska skatter och göra det lättare att driva företag. Lättare att anställa människor. Så vi tror ju att det är ett väldigt effektivt sätt, för då får man också fram alla de här idéerna. Som, det liksom funkar inte att du och jag och Leif sitter och bestämmer om en grej bra eller dålig, utan om 100 000 företag kan testa grejer så kommer man säkert på en hel del som ger jobb och som ger välstånd och som ger folk en plats i samhället. Inte minst de här som kanske har svårt att hitta en plats idag.
Men då är det lite grann utifrån att marknaden så att säga på något sätt i form av oss medborgare ska finna lösningarna på problemen i någon slags.
Ja, men precis. Och vad vi ska göra som politiker är ju då att skapa ett regelverk som är enkelt och tydligt och inte gör så folk måste bryta mot lagen eller måste fuska och fiffla för att komma igenom systemet, utan det ska vara liksom, man ska fatta och förstå. Alltså, blir det komplicerat så blir det svårt och blir det jobbigt, och då driver man ju också ut verksamheten så att det blir svart jobb och att man fifflar med regler och sånt där. De här jättemånga stödsystemen för att skaffa extra jobb, de funkar ju ofta inte för att det är för jobbigt, det är för trögt, det blir för besvärligt för de som ska ha jobben och det blir för besvärligt för de som ska fixa till de här jobben, tyvärr. Mm. Men visst har vi ett jättestort ansvar som politiker och som riksdag och lokalpolitiker också att jobba med de här frågorna för att få fram de här systemen som gör att det faktiskt funkar. Och sen finns det naturligtvis människor som har svårt ändå att komma in, och då måste vi ge rejäla stöd till att börja med i alla fall så att de kommer in och får sin praktik och får sitt första jobb.
Men om vi utgår från det då, är det någonting du skulle säga så här, det här kommer vi konkret att betona i ett handlingsprogram i nästa val? Är det du har beskrivit nu egentligen, att förenkla för att man ska kunna komma in på arbetsmarknaden, ta bort barriärer, eller finns det vissa, så att säga, utöver det här, rena åtgärder som ni ser som?
Nej, men det tror jag väl är det viktigaste. Mm. Och sen som vi pratade om tidigare, så är utbildning en väldigt viktig del av det här också, att se till så att man ger förutsättningar för de som är duktiga på att utbilda folk, att de får chansen att göra det, och att även där man åtminstone släpper fram system som gör det möjligt för de här som är verkligen tufft att komma framåt. För en del av de som verkligen behöver den här utbildningen är ju de som behöver väldigt tydligt stöd och väldigt tydliga utgångspunkter för vad man ska lära sig och hur. De här som redan är med i akademiska systemet eller har föräldrar som har gått på högskolor och sånt där, för de är inte så svårt då. Och trots en haltande utbildning klara sig. Jobb och utbildning, det är ju de absolut viktigaste, högst prioriterade. Och sen har vi naturligtvis säkerhetsfrågor, lite med tanke på det som hände i helgen, men även för övrigt, alltså försvaret som en bakgrundsgrej, ja, och polis och sånt där som också måste fungera.
Sveriges position i världen och Sveriges liksom påverkan utifrån, det är väl det?
Ja, dels det, men det är ju dels Ryssland och Gotland och det, men sen är det ju också Rosengård, Biskopsgården, Tensta, Rinkeby. Det kan inte vara så att det finns parallella samhällen där det finns olika regler och där de som bor, alltså 99% av alla som bor i dessa områden vill ju inget bättre än att hellre än att gå till jobbet, ha ett vanligt svenssonliv och få det att funka. Men om de märker att inte samhället stöttar upp så att det där inte fungerar, då blir det orimligt. Då måste vi ta tag i det där och det får kosta massor med pengar. Det kommer säkert kosta massor med pengar, men det är det värt och det måste vi, den insatsen måste vi göra. Och där finns ingen annan som kan göra den.
Nej.
Än stat och polis. Och, sen ska man typ samarbeta med både föreningar och företag och sådär. Men ytterst så är det ju en fråga om att rättsstaten måste fungera.
Då har vi tittat lite på vad Moderaterna vill göra i Sverige och i världen. Men om man går ner på mer på kommunal nivå. Vad anser ni moderater inte funkar? Som ni har satt er vision på här just i Tyresö idag?
Alltså det är väldigt mycket är ju väldigt kopplat till Riks. Jag menar, vi kan inte göra om skolan speciellt mycket om inte det kommer tydliga besked från Riks hur skolan ska fungera. Och de här regelsystemen och skatterna för företag, de är ju också styrda av Magdalena Andersson och Stefan Löfven. Det är svårt för oss att göra så mycket åt det där. Mm. Vi kan pusha ner skatten lite på marginalen. Men, och vi har väl också gjort lite grann för att göra det lite lättare att vara företagare i kommunen. Jag tror att vi har gjort en lite insatser för att alltså det här praktiska vardagspulandet har blivit lite lättare att ha kontakter med. Och där kan vi ju göra lite, men det är ju bara på marginalen. Sen är vi för sig ganska duktiga på att plocka in människor som kommer utifrån, invandrare och flyktingar i Tyresö. Nu har vi inte fått så många så att vi kan inte riktigt säga än att vi har bevisat att vi klarar det här i större skala. Men de som har kommit till Tyresö har ju faktiskt fått ett väldigt bra mottagande och det är vi väldigt stolta över. Och där har vi gjort väldigt hands-on, hjälpt folk in och kombinerat svensk studier med jobb. Mm. Väldigt, väldigt tydligt och väldigt ambitiöst och det är jag väldigt stolt över att vi har gjort. Det har vi redan lyckats med, men det måste vi fortsätta med och skala upp så att det kan vi kan plocka in mer människor i det här. Så att inte de som kommer sen blir över.
Absolut. Ja, och jag tänker så här, visst är det så att man kan säga att ramarna för politiken på kommunal nivå sätts ju i stor utsträckning på nationell nivå. Men det är väl ändå så, jag har ju också varit aktiv i politiken. Mm. Jag vill väl ändå tycka att vi gör någon nytta här på det kommunala planet. Så jag tänkte, förutom de saker som du har nämnt nu och som du känner att där har ni kommit ganska långt. Är det någonting mer som du vill och vågar berätta om vad som kommer stå i ett valmanifest inför 2018 som ni känner att här vill vi också rikta fokus mot?
Det är ju hemligt, det är inte färdigt än. Nej, men en sak som vi kommer då att lyfta mer än förut är ju säkert det här med lokal polis och lokal rättstrygghet. Vi blev ju av med vår polisstation, det är vi inte nöjda med.
Nej.
Vi har poliser här, ja, men det är ganska
rimligt.
Men de
har ingen hemvist.
Nej, de har inget hemvist på det sättet och det är ju ganska rimligt att en kommun med 48 000 invånare har mycket mer polisnärvaro än vad vi har idag. Det tror jag kommer att bli en mycket tyngre del av programmet än vad det var förra gången. Det är väl ett exempel på det.
Vi är bara lite nyfikna här. Är det någonting mer som du känner att vi har missat att ta upp eller som du känner det här är verkligen en profilfråga för Moderaterna? Oavsett om vi pratar på kommunal eller på riksplanet som du...
Nej, jag vet inte om det är något speciellt. Vi har pratat försvar, vi har pratat polis, vi har pratat jobb, vi har pratat skola. Det är väl... Och sen alltså integration kopplat till skola och jobb, såklart.
Ja, att liksom minska utanförskap och att se till att ta bort barriärer.
Ja, men exakt. Och så se till att alla de som ska komma hit ska få någonstans att bo. Också väldigt viktig prioriterad verksamhet.
Ja, bostäder tror jag är en utmaning för alla kommuner i hela Sverige just
nu. Ja, men
så
är det.
Och där tror jag faktiskt att en kommun kan göra skillnad i att lägga liksom en progressiv plan för bostäder.
Samtidigt är ju, det är ju en intressant konservativ på sätt och vis fråga då, liksom, hur mycket ska vi bygga? Och den frågan tycker jag nästan är den svåraste frågan i politiken överhuvudtaget. För att jag kan ju tycka att många frågor får man ganska bra stöd av sin ideologi och det man har läst och pratat med vänner och bekanta och partimedlemmar och sådär. Men just när det gäller hur många meter strandkant vi ska bygga ut och hur tätt det ska vara vid det torget och det torget, det är svårt.
Jag håller med.
Och jag kan i och för sig tycka att vi borde ändra systemet väldigt mycket och göra det friare och sådär, men oavsett vilket system man har så slutar ändå med att det där är svåra avväganden. Och vi märker ju lite grann en reaktion att folk tycker att det är jättebra att bygga för de här, vad är det, 20 000 i bostadskön, men om man ska bygga alla de bostäderna där de bor i den ändan av Tyresö, då blir det väldigt mycket mer bostäder. Och då är det kanske inte lika roligt längre. Så att den där frågan är svår. Den måste vi jobba med.
Ja, Den brottas nog alla med. Men jag och Leif, vi tackar så jättemycket för att du ville komma hit och prata med oss om konservatism och om Moderaternas politik idag. Och tack alla lyssnare för att ni har varit med och lyssnat till oss idag. Och mitt namn är Nina Dahl.
Tackar.